Och det har gjort mig skeptisk då till allt som är kollektivt. För jag känner när alla är överens om samma sak, då är det liksom någon form av suggestion. Va? Det finns inte tänkande bakom, utan då är det ungefär som på hockeymatchen. Det kommer en väldig våg, nu tänker vi alla samma sak, och så sugs man in i det. Och sen är alla överens om vad det nu är.
Ja, ja.
Och alla, och vi har ju också oftast då väldigt rätt. Det måste vara på det här viset. Tills den där vågen är bara ut och sen blir det någon annan som kommer. Och så går opinioner fram och tillbaka på det viset. Va?
Det går väl över som du brukar säga.
Ja, det går väl över.
Karl-Erik Hedris, en filosof och författare, du kom väl ut som du brukar heta.
Kom jag hit?
Som spärrvakten som blev filosof och föreläsare.
Jo.
Du satt, var var det någonstans?
Jag satt i det ostraffliga antalet 21 år som spärrvakt i Trångsund station.
Trångsund, ja just det. Det är där du bor nu också.
Ja, det gjorde jag då med. Det var på bekvämt promenadavstånd till arbetet. Och det var en underbart lågtrafikerad station. Så att jag kallade ju mitt arbete för ett förtäckt kulturstipendium.
Så du satt där och läste Nietzsche då?
Ja, jag läste Nietzsche och andra filosofer och skrev och översatte och tänkte och... Det var väldigt effektivt. En stödkorsett för koncentrationen. Jag kunde ju inte göra något annat när jag var där.
Ja, men det är en vacker historia tycker jag. För du satt ju kanske på ett jobb som inte var så det värst stimulerande. Men du gjorde det genom att ta med litteraturen.
Ja, men alltså anledningen att jag kom in på det där, det var ju att jag... jag hade börjat med det där när jag gjorde min andra universitetssession. Då började jag läsa samhällsvetenskapliga ämnen i mitten av 70-talet. Och sen sökte jag lite oförsiktigt till en forskarutbildning i statskunskap. De ville att jag skulle söka, för de tyckte väl att mina uppsatser där på lägre nivå vittnade om att jag inte var helt slut i huvudet. Och jag ville egentligen inte söka. Eftersom jag tänkte att vi kommer ändå inte att komma överens om innehållet. Men så när det blev så intensiv uppvaktning, så tänkte jag så här att jag formulerar en fråga inför mig själv. Jag ska testa om det går att utveckla tänkandet som jag har inom den akademiska, i det här fallet statsvetenskapliga ramen. Och då förväntade jag mig ju antingen ett svar ja eller nej. Och om det blev nej, så skulle jag ju då inte ha investerat psykologiskt i att jag verkligen måste komma därifrån med en doktorshatt. Så att jag läste och tyckte det var intressant och bra. Men sen blev det ju som jag trodde, att vi kunde ju inte riktigt komma överens om innehållet. Och då kände jag så här att om de ska bestämma hur jag ska skriva och tänka, då får de fan i mig göra det själva.
Ja,
och då... och under den här tiden så försörjde jag mig som spärrvakt. Och det gick ju lika bra att försörja sig som det, även om man inte gick på den där utbildningen. Så satt jag där. Det var inte mer komplicerat än så.
Men jag tycker din historia är ju så vacker ändå på något sätt, för den vittnar om att du, ja, men du hade i alla fall en slags egen makt, eller vad man ska säga, att du bestämde själv att så här ska jag göra.
Ja,
och vågade gå emot systemet, eller vad man ska säga.
Ja, men alltså så är det ju. Jag har aldrig kunnat lyda. Jag bråkar inte, men när jag känner att någonting ska ta över mig, då det funkar inte. Nej. Utan då måste jag gå min egen väg. Jag vet ju, när jag var ung och kände, vad fan ska det bli av den här människan, det vill säga jag själv, som liksom är på det här viset. Jag tänkte, om jag ändå hade kunnat vara konstnärlig, jag kunde bli konstnär, för då hade jag fantasin om att då kunde jag få göra vad fan jag ville. Men det, jag var ju inget konstnärlig, mer än möjligen i inställningen till livet, att jag vill bana mig en egen väg. Och sån har jag varit från början, så det är av födsel och ohejdad vana.
Men vad har du fått styrkan ifrån, tror du? Är du liksom bara tvungen att gå din egen väg?
Nej.
Eller är du en sån som vågar gå din egen?
Nej, alltså jag är primärt en diplomatisk och vänlig person som inte vill bråka. Men jag har integritet, och vad jag har fått den ifrån, ja, det har ju med mitt inre att göra. Alltså jag vet inte om jag ska gå in på det, men alltså jag hade ju när jag var väldigt liten starka inre upplevelser av ljus och sånt som gjorde att jag kände att det där med identitet, att det var någonting djupt, och att det inte, alltså att jag utvecklade en slags, eller upptäckte en slags förmåga att betrakta påverkan som någonting objektivt. Alltså jag skulle ju kunna berätta en historia som var väldigt central för mig när det gäller upptäckten av det här. Det var väl 1955 eller någonting sånt. Jag var väl 8-9 år, för jag var i den här storleken. Och farsan hade tagit cykeln till Mellerud. Jag är ju född i Dalsland. Och där, han skulle komma med hem 12:30. För då var det mat. Och han kom ju inte. Och morsan, hon började ju omedelbart att fantisera ihop olika katastrofscenarier kring det här. Så att efter ett tag så var hon helt övertygad om att han hade blivit överkörd av en lastbil. Alltså han hade inte bara blivit knuffad av vägen, utan han var nu präktigt krossad, och hon var änka. Ensam här på bondgården med sina två pojkar. Och hon tog inte det alls lugnt, utan hon var ju topptunnerasande hysterisk. Och jag stod ju där som liten och förnumstig och lillgammal och producerade alternativa scenarier som var mer troliga. Så jag framförde uppfattningen att det skulle ju möjligen kunna vara så att han har träffat en annan gubbe. Och tyckte det var intressant att snacka skit med honom, och så han glömde bort tiden. Men det bet inte alls. Och efter ungefär en timme, och det är då jag kommer till det centrala i den här upplevelsen, så kände jag att jag orkade inte hålla emot längre, utan det öppnade sig som en lucka här i solarplexusregionen, och så kände jag hur morsans känslor gick in i mig. Så det bara. Och så började jag då omedelbart gråta ur min döde far. För det, den informationen överförs, så jag kände att jag blev penetrerad av det där. Men jag hade fortfarande ett litet ljus tänt i huvudet som gjorde att jag tänkte ju inte tydligt så, att jag har inte sett liket. Utan jag var i alla fall inte helt förstörd, utan jag spejade ut, och så kom ju farsgubben, och han hade träffat en gubbe som hette Kalle Dahlgren, och det hade varit väldigt trevligt. Men jag blev inte ens glad när han kom, utan jag tänkte den stora nesan var att jag hade släppt in det där. Ja. Så att den här känslan som inte var min egen tog över mig. Va? Och den tidiga upplevelsen gjorde ju att jag var skeptisk nästan mot all påverkan, för jag kände att det måste komma inifrån mig själv.
Ja.
Ja, inte det här att jag sugs in i olika saker. Folk tänker och tycker och vill saker med en. Du vet, det finns en väldigt stark kollektiv påverkan. Vi pratar om att vi är individualistiska, men det är vi inte, utan vi är kollektiva som bara fan, och de flesta känner inte att de här strömmarna som går, alltså. Ja, nu går jag igång, men jag såg framför mig, jag hade inte sett på hockey på många herrans år. Jag var inbjuden till Leksand och skulle hålla en föreläsning. Och det skulle avslutas med att vi skulle gå och se på hockey. Och senast jag hade sett på hockey, det var väl 1963 eller någonting sånt, på en uterink i Grums. Den där jag minns från det var att jag frös fötterna om i stort sett. Urtrist. Men här skulle vi gå, här var det ju bekvämt och god mat. Och så, ja, herregud. Och så det som var mest fascinerande där, det var att känna hur glada folk blev när Leksand gjorde mål. Det kom som en väldig våg. Och hade jag då inte uppfattat, som jag gjorde redan som liten, här kommer vågen. Här går, om jag nu släpper in den i mig, då känner jag mig som en Leksandssupporter. Då tror jag kanske att det är nästan som en frälsningsupplevelse. Nu har jag blivit Leksandssupporter. Inget är viktigare än att Leksand gör mål. Ja! Jag är så glad, va? Men jag har alltid kunnat observera sånt. Och det är en viktig grund till att jag har gått min egen väg. Jag tänkte, ja, varsågod, du har rätt till din åsikt. Du kan väl tycka vad du vill. Samhället kan väl tycka vad vi vill. Men här går en rimligt vänligt stämt vrång typ, ja, som vill gå sin egen väg och känner den här påverkan, som man inte hamnar i något slags emotionellt bakhåll och plötsligt är mer påverkad än vad man egentligen vill, ja, för man märkte inte när det hände.
Alltså jag uppfattar det som att du upptäckte att du hade en lucka i magen nästan.
Ja.
Som du kunde öppna och stänga med en nyckel så där, eller observera, ja, hur det får in och ut saker,
ja,
och att,
ja,
det inte var dina grejer som, ja, får, ja, in och ut.
Ja. Ja, just det. Ja. Och det har gjort mig skeptisk då till allt som är kollektivt, för jag känner när alla är överens om samma sak, då är det liksom någon form av suggestion, va? Det finns inte tänkande bakom, utan då är det ungefär som på hockeymatchen, det kommer en väldig våg, nu tänker vi alla samma sak, och så sugs man in i det. Och sen är alla överens om vad det nu är.
Ja, ja.
Och alla, och vi har ju också oftast då väldigt rätt. Det måste vara på det här viset. Tills den där vågen är bara ut och sen blir det någon annan som kommer. Och så går opinionen fram, ja, och tillbaka på det viset. Va?
Det går väl över, som du brukar säga.
Ja, det går väl över.
Det går väl.
Ja.
Men din senaste bok, du har ju skrivit flera böcker, mycket intressanta böcker, och ja, mycket med samtids- och framtidsanalys, och även av, har du skrivit om just det här, ditt inre ljus och sådana saker. Men din senaste bok heter ju Vart är världen på väg?
Ja.
Och ja, det är en mycket intressant och djupfilosofisk analys av vad som kanske kommer att hända med vår civilisation och så, men jag tänkte ställa samma fråga, vart är världen på väg då, just i skuggan av det du säger här med det här kollektiva. Alltså jag upplever mig ju lite frustrerad, för jag upptäcker ju att ja, det är många människor som ska tystas, och det är, ja, väldigt många olika såna här kollektiva åsiktspaket som flyger omkring just nu.
Ja. Ja, hur ska man se på det?
Hur ska man se på det?
Alltså, jag kan ju bara säga hur jag förhåller mig personligen. Och alltså, frågan är ju hur mycket man zoomar ut. Alltså, jag känner så här att jag har ju någon, jag brukar använda en bild där jag i fantasin lägger ett schackbräde så här framför mig, på om jag hade haft ett bord här, det kan vi föreställa oss, och så lägger jag ett schackbräde där, och så förvandlar jag mig till myra då, och så kryper jag ut där, och så ser jag, här är det ju vitt. Och så ser jag att det blir svart. Och så tänker jag, undra just varför. Och så blir det vitt igen. Kan de inte bestämma sig? Och så kommer brorsan som är flygmyra. Och så upprättar vi någon slags myrtelepatisk kommunikation, han och jag. Och då häver han ju helt arrogant ur sig hur det förhåller sig. Men jag då, som är skeptisk mot hans flummerier och har lång, gedigen, praktisk erfarenhet av saker och ting, jag avfärdar ju hans flummerier och spekulationer och ämnar själv genom träget krypande fastställa hur det förhåller sig. Och det är inte det att det här är fel, utan det som är poängen med den här historien är att säga att tolkning kräver överblick. Mm. Och om man har, vad ska man säga, väldigt upprörande enskilda detaljer under kort tid, så kan man ju göra konstiga bedömningar. Ibland tänker jag så här, om man har en gubbe som ligger, och man själv skulle ligga på operationsbordet och de karvar igen, och om man ska bedöma det där livet enbart ifrån den där stunden när man ligger på operationsbordet, så gör man ju en annan bedömning än om man ser lite längre. Så att zooma ut och så är nödvändigt. Så frågan är ju hur nära man ska titta på de här fenomenen, eller om man kan hitta ett perspektiv som gör att man ser ett mönster i kaos och sönderfall och konstigheter. Det är min första, liksom, vad ska man säga, infallsvinkel till att inte kasta mig in i varje jävla tumult där det verkar som att folk har missförståndet.
Ja, men törs man fråga då om det här med ett sånt här tema som går genom samtiden har ju med sexualitet, eller kanske snarare med sexuell identitet att göra. Där den postmoderna synen är också att det inte är någon skillnad mellan könen, och samtidigt som det är väldigt populärt med könsbyten, och för vore det ingen skillnad mellan könen, då är det väl ingen poäng med att byta något kön. Jag vet, det är mycket så, det är väl motsägelsefulla grejer. Ja. Och om man ifrågasätter det, så känns det nästan som man riskerar en slags modern giljotin då, i form av, ja, det där, så där får man inte tycka.
Nej.
Var kommer den här rörelsen ifrån? Vad säger översiktsbilden?
Ja, alltså det kan man ju undra. Alltså i min känsla är det ju att könsrollerna har ju inte tidigare varit något som man till varje pris måste bevara. Jag menar, jag är ju själv uppväxt på landsbygden med den... ja, alltså på... Så jag har ju träffat folk som är födda på 1880-talet, 1870-talet och sådär. Och den inställning som de hade till kärringarna. Alltså det är klart att det känns ju inte som att det är något. Utan det har lossnat ju olika, alltså man har ju haft en lång rörelse där. Och
när ja, under hela 1900-talet steg för steg när det gäller...
Och när, de här kollektiva schablonerna som man lever till, upp till, så här ska en gubbe vara och så här ska en kvinna vara, va? När de börjar ifrågasätta, ja, då uppträder det ju en slags allmänt famlande. Mm. Och det är väl i detta allmänna famlande vi är innan det kommer någonting nytt. Alltså min övergripande tolkningsram på alltihopa, det är det här att vi går från en ordning till en annan. Det är ju det som jag sysslar med i civilisationsanalysen. Men sen mitt emellan, under flera hundra år, så faller saker sönder. Och när saker faller sönder utan att det nya har kommit istället, då, alltså jag har, vad kan man säga, fyra grund... Alltså i förhållande till visioner eller övergripande idéer tänker jag, det finns fyra grundhållningar. Man kan vara radikal, det vill säga man känner det här nya är fan i mig rätt. Och då är man beredd att slå sönder gammalt. Och man är beredd att slå ihjäl folk för att de har fel. Man är radikal helt enkelt. Och sen som polarisering av det är man reaktionär. Då säger man, här ska det fan inte vara några förändringar. Vi ska inte ens ha det som vi har det, utan vi ska ha det som vi hade det. Vi ska gå tillbaka till någon annan grej. Alltså som nazism, alltså enormt reaktionärt. De skulle ju tillbaka, alltså de skulle ju till en förkristen germansk blods- och stamordning. Alltså när kristendomen börjar att bli svag och kyrkan inte riktigt står mitt i byn längre, då ska någon slags deutsche Übermensch och gamla stamhövdingar, man är tillbaka till romarrikets rätt taget, va, teftoner, ja, för att få, få ordningen ur det. Ja, men mycket reaktionärt, va.
Ja, det finns dragningar åt det hållet, kan man väl säga.
Ja.
Politiskt också.
Ja, det gör det.
Polariseringen ökar.
Ja.
Och sen vänstern blir vänstrare och högern blir högrare.
Men alltså det är egentligen ett mått på förvirring, för det nya som komma skall är ännu inte formulerat, utan då blir man plötsligt diffus. Då kanske man blir, ja, man kanske först är miljöpartist och tänker, nu ska det ordna sig, nu ska det gå lätt, nu kommer det nya. Och så visar det sig att det
gamla ska lösa.
Ja, men så är det gamla fortfarande så starkt, så att börjar man att komma i närkontakt med makten, så blir man ändå som en representant av förvaltarna av det här gamla skrotupplaget som vi håller på med. Så jag tror att nyckeln till att de här samtida fenomenen, det är att inte bli för upprörd och för mycket längta efter att man ska få ordning på det igen, även om man inte känner igen sig, utan tänka så här att
det är på väg mot den nya ordningen,
eller? Ja, ungefär, va? Och att det kostar individuell förvirring. Du vet ju själv att det är svårt att stå upp tydligt för någonting och säga, så här ska vi göra.
Ja.
Det är inte lätt. Nej, man kan göra det i sitt personliga liv.
Man kan ha fel.
Det har man väl oftast. Men alltså... och sen jag känner också när det gäller det här med sex och så. Ibland brukar jag säga ungefär så här om det mesta. Att alla måste få hålla på tills de tröttnar.
Med sex?
Nej, men med alla saker där man får... Ja, det också. Om man nu tycker att det ska lösa mitt livsproblem. Jag menar...
Med sexuell identitet, ja.
Ja, alltså det finns någonting i vår tid som gör att alla måste få hålla på tills de tröttnar. Man får... Då säger man, jävla förmynderi. Om jag säger någonting till en annan person som är jävligt klokt, och den här andra personen kommer att fatta det om 20 år.
Mm.
Ja, då framstår jag som en förmyndare när jag säger det bestämt.
Förutfattare.
Ja.
Fattar för.
ja, förutfattad mening. Och om det om 20 år visar sig att jag hade rätt, då kan ju den här personen säga att jag hade väl behövt bry mig om den där personen. Då hade jag sluppit det här. Men samtidigt så fungerar ju inte utveckling så. Utan varsågod. Man får hålla på tills man... Ja, alltså... Jag tänker på Sokrates. Jag läste... Jag hör till dem som bara kommer ihåg om jag har läst en bok. Sällan kommer jag ihåg innehållet. Men något som gjorde outplånligt intryck på mig var en bok om Sokrates. Jag har läst flera böcker. Men alltså det fanns en mycket kärnfull formulering i den här boken om Sokrates. Som skulle fånga essensen i den sokratiska metoden. Och denna essens sades vara... Att Sokrates ville inte visa för folk att de hade fel eller övertyga dem om att han hade själv rätt. Utan han skulle, alla skulle vara self-convicted of error. Alla skulle, han skulle hjälpa folk att övertyga sig själva om att de hade fel. Det är först då som man ändrar sig. Alltså så debatt och sånt där, va? Dragkamp, det blir man bara starkare i sin egen övertygelse av.
Det är det som att sitta och titta på SVT:s opinion.
Ja, ja.
Man blir bara irriterad.
Ja.
Tills avknapp. Man undrar, varför tryckte du inte av det här tidigare?
Ja, men det blir som gladiatorer, va? De pucklar på varandra. Ja. Jag tittar aldrig på det där, för jag har känt lite grann och så känner jag att... Ja, man kan möjligen studera det som någon slags sociologisk... Ja, man, så här är det tydligen. Så släpper man ut två slags kämpar där som inte får förstå varandra.
Mm. Men du gillar ju sumobrottning, det är kanske någon liknande.
Nej, alltså sumobrottning är ju estetisk. De är visserligen lite feta, men de är ju smidiga och eleganta. Och så gammal japanska. Jag hejade ju på de japanska tjejerna igår förstås i fotbollen.
Jaha,
men tyvärr förlorade de.
Ja, var kommer den här fascinationen för sumobrottning från?
Ja, det vet jag inte. Det var ett tv-program.
Du hade råkat ha den där luckan.
Nej. Jag tittade på TV4 för... Det måste ha varit... jag vet inte när man startade den. Var det i början på 90-talet någon gång? Det var tidigt. De visade 10 program om sumo.
Ja.
Och jag tyckte det var så underbart fascinerat. Det var ju om Shionofuji och Onogune och allt vad de hette. Och sådana underbara matcher. Och sen började Eurosport och sända det. Och en kvart, eller ja, då en timmars program, men de ägnade en kvart åt varje tävlingsdag. Och jag njöt av det. Men nu är det ju YouTube som fixar det.
Ja, just
det. Ja, så nu kan man titta på varje... Ja, alltså jag tittar ju bara så att jag håller mig orienterad. Mm. Donald Trump var ju och delade ut priset i senaste. Han delade ut seger, alltså han hade en särskild pokal. De får ju kejsarpokalen när de vinner.
Men du vet inte varför du...
Nej, jag tyckte om det. Det var ju inte att jag blev påverkad av folk i min omgivning, för det var ju ingen som...
Du måste kolla in sum.
Nej. Folk tycker ju att jag är knäpp på en annan, när det gäller det där. Men en annan gubbe som jag känner, som han säger att han gillar också sumo. Han säger att det går inte att göra reklam för eller förklara sumo. Antingen tycker man om det, eller så tycker man att det är feta herrar i blöjor som knuffas. Ja. Men om man har fattat liksom estetiken i det och de fina greppen och sådär, vet du, så är det en slags hemlig njutning. Men fråga mig inte varför. Jag kanske har varit samurai någon gång i ett tidigare liv.
Ja. Men för att återknyta till det här med vart är världen på väg och samtidsanalysen. Ja. Jag tänker på en annan sak. Gäller ju de här offentliga institutionerna som vi har. Man upplever det som att det pumpas in pengar i sjukvården, men köerna blir bara längre. Och här i Stockholm har ni Nya Karolinska.
Ja,
nu börjar jag skratta direkt. Tågen går inte i tid. Och ja, vad det nu än är. Det verkar också att det är på väg. Det händer någonting där i det är något som inte stämmer i de här.
Där tänker jag sjukvården. Jag är ju skeptisk mot grundpremissen när det gäller sjukvården. Alltså, vi lever ju i en era där vi är väldigt materialistiska, alltså även i kunskapsteoretisk hänseende. Så vi betraktar ju människan som en maskin. Och att lösningen på alltihopa är, alltså, botande som är reellt, det måste antingen inkludera kemikalier eller kirurgi. Och där, man har väl när det gäller Karolinska, jag är inte så noggrann, eller så jag har inte läst in mig så noga på det, men där har man väl spaltat upp det i stort sett så att man ska inte ta in hela människan, utan man ska ha bestämda diagnosflöden, det vill säga här reparerar vi förgasaren och här är det, vad man lägger upp det på det viset, som att man ska serva en maskin efter entydiga, enkla diagnoser, så ska man rätta till maskinfelet. Och det låter ju rationellt, men människan är ingen biologisk maskin. Alltså, så att på grund av att man det grundläggande systemfelet enligt min mening, det är att man har fel uppfattning om vad som är orsak till sjukdomar. Och då kan man inte, hur man än organiserar, så kan man inte få folk friskare, utan man gör folk sjukare istället. Man byter sjukdom och man byter dödsorsak. Det är det sjukvården sysslar med enligt min mening. Det är ett komplicerat, kostsamt och för många berikande system för att byta sjukdomar och byta dödsorsak. Och så skjuta upp dödandet. Skjuta upp döendet, men alltså under tiden byta sjukdomar och byta dödsorsaker. Och så tjäna pengar på den här jävla apparaturen. Det är naturligtvis lite elakt, för på det personliga planet finns det ju fullt av godhjärtade människor. Men det är ju att de är ju inne i ett system som de har accepterat som sant. Och därför kan de ju, det går ju inte att kritisera sin insats i ett system som man betraktar som sant. Utan man blir ju tjänare av det. Och för att kunna zooma ut och säga att grundprinciperna är felaktiga, det är korrekt att jag ska hela och hjälpa andra människor som lider och jag ska göra dem friska. Men det här systemet tvingar man ju att göra det på ett sätt som inte fungerar. Och därför kan jag kan kasta hur mycket pengar som helst på det. Det kommer ändå inte att fungera. I min värld så förväntar jag mig därför svårare och svårare kriser tills man ifrågasätter uppfattningen om vad som är sjukdomars grundorsak.
Men det verkar som att mer pengar in i systemet,
det funkar inte.
Det hjälper inte.
Nej, det gör det bara.
Det är samma med skolan eller tåg, trafiken och så vidare.
Ja.
Ytterligare, vi ska satsa, politikerna säger, vi kommer att stoppa in ytterligare 20 miljarder vi ska satsa på. Och då tänker man så här, jaha, ja. Men var ska de ta vägen då? Och på vilket sätt ska rälsen bli helare om det? Eller vad det nu är för någonting?
Ja, alltså,
vad är det då som är fel?
Ja, alltså skolan, då känner jag så här att där pågår ju en slags...
Mer vuxna i skolan, säger jag. Ja, men blir det bättre undervisning?
Jag känner så här att, och då går jag ut från mig själv, jag tyckte ju att skolan, den gjorde mig ju grymt besviken. Den påminner ju inte om när jag började skolan. Det som det är nu, det påminner väl inte om det, kanske. Men när jag började, jag kunde ju läsa och skriva och räkna. Jag var en jävel på huvudräkningen i själva verket. Men var det någon som brydde sig om det? Jag fick sätta mig och ljuda tillsammans med de andra som inte kunde läsa. Alltså, ren fars. Och jag då som är betraktande, när jag satt där liten och lillgammal och tänkte, jaha, här trodde jag jag skulle få lära mig saker, men nu ska jag lära mig det jag redan kan.
En gång till.
Ja, alltså, och om det inte är på allvar så är det ju en fars. Men är det på allvar så tänker man, vad handlar det här om? Alltså skolan måste ju handla om någonting annat än att jag ska lära mig saker, eftersom de inte bryr sig om vad jag kan. Och jag funderar väldigt mycket på det. Och det kunde jag föra ihop med det här med kollektiva grejer. Så till sist så, alltså det här med påverkat. Så till sist så fattade jag att skolan primärt skulle göra mig till en person som tänkte och tyckte som alla andra gjorde på den dalsländska landsbygden på 50-talet. Det var det skolan primärt handlade om. Sen att man skulle lära sig lite grann, räkna och sådär, och skriva, och eventuellt, om man inte var allt för dum i huvudet, få en utbildning så man kunde vara banktjänsteman kanske, eller någonting sånt, va.
Och, kanske det är samma idag, ja, det är bara dagordningen utbyggd.
Ja, ja, jag tror att det är ungefär samma, va? Och då känner jag så här att det som fick mig att vilja lära mig saker, det var ju att jag såg någon djupare mening med det. Och det som gör mig optimistisk om världen, det är att jag tycker att jag ser så mycket ungdomar som har ett ljus kring huvudet, eller vad man ska säga, men som naturligtvis blir förstörda av skolan. Därför att då blir de ju lärda saker om livet, menar jag då, som gör att man känner sig som en slumpmässigt ihopkommen materiekombination som har uppkommit av en tillfällighet i ett universum som har uppkommit av en tillfällighet, och så ska man härja här i några decennier, och går det riktigt bra så blir man det rikaste och berömdaste liket på kyrkogården. Men alltihopa är ändå ytterst sett meningslöst. Vad fan ska jag lära mig de här glosorna för?
Den som har snyggast gravsten vinner.
Ja, ja. Alltså, så jag tror att det är mycket en meningsfråga. Alltså, den generation, du är ju något yngre än jag, men alltså, den här generationen som när välfärdssamhället och sossarna hade sin maktperiod och man kände man byggde upp någonting, då fanns det ju mycket optimism och man tyckte nu skulle det bli bättre och man skulle ta sig ur sina jävla pörten och man skulle få en egen bil och ja, det var så, då fanns det ju något, då trodde man på det, och sen hade man en gammal bondemoral. Man ville ju inte utnyttja systemet, va? Man var ju, man hade ju någon slags heder, va? Man sjukskrivs inte om man inte var sjuk, och det var en massa saker
om man inte var döende.
Nej, om man inte var döende. Nej. Och, men den, det, allt det där är ju borta nu, va? Då tänker man, ja, men lätt förtjänta pengar, jag kan väl, ja, du vet.
Ja.
Så det, jag har ingen lösning på detta, men utan det ingår i det allmänna förfallsscenariot i min värld. Att vi kämpar förgäves mot mot när en ordning släpper greppet och en annan ännu inte finns.
Fast jag tolkar så som du beskriver det, att det är ingen ny ordning, utan det är samma ordning. Det är bara det att rubriken har bytts ut.
Ja.
Men
det finns fler sprickor i det här systemet. Så känner jag det som. Att man pratar ju om individualiserad undervisning. Och så att jag uppfattar det som att jag har själv en ambivalent hållning till det här. Att man säger att folk inte lär sig någonting. Och så. Och så kan jag känna, ja, men den gamla skolan med inslag av korvstoppning och ja, alltså den hade ju sina fördelar, den producerade, jag tänker på min fru som jobbade på Kungliga biblioteket, hon uppfattade en sida av det här, att hon började där 67, då fanns det fullt av lärda, disputerade herrar i kostym som kunde massor av saker och skred omkring där. Och var inte som moderna tjänstemän är, utan vrånga, självständiga, bildade typer som knallade omkring där på biblioteket. Sen kommer det med, sen försvinner allting sånt, och sen kommer det folk som egentligen inte kan något. Alltså det, utan då är man någon slags tjänsteman istället, men man är inte djupt bildad och kunnig, men man vet ungefär hur man ska vara för att vara en lydig tjänsteman. Och den förändringen skedde ju till sist, så kan man säga att det kommer folk som är ungefär som pigor, men de har en filkand istället, men det finns ingen intellektuell analys eller mycket kunskaper och så, att det sker en förändring över åren. Jag menar, Stig Strömholm är väl en sån där figur som man kan känna som en riktigt solid, äkta intellektuell, levande, härlig stropp.
Påminn mig, vem
Stig Strömholm, ja, han har varit rektor för universitetet Uppsala, jurist, framstående jurist. Att jag kommer ihåg honom är bara för hans uttalande om monarkin.
Och nu har vi New Public Management.
Ja, det är nu ska vi mäta.
Nu ska vi mäta.
Ja.
Och den som är chef behöver inte veta något om verksamheten. Nej. Man behöver bara veta hur man mäter.
Ja, så att man kan skicka rapporter centralt. Så att de kan säga att allt har blivit ännu bättre.
Och har vi problem med tågtrafiken, Då anställde vi ytterligare två informatörer som ja. Informerar om
ja. Ja.
Hur det... tågen inte går.
Hur tågen inte går, ja. Jo, nej, men jag vet ju en del om hur det är att informera när tågen inte går.
Ja,
alltså, när det är riktigt kaos, då behöver man vara synsk. Alltså, då vill ju folk... Alltså när det bara är 3 minuter försening eller 5, då är det lugnt. Då kan man säga att det kommer om 5 minuter. Nej, men när skiten har pajat och det står 50 ilskna personer utanför och vill veta exakt när det börjar gå. Det är inte så lätt att ge klar information och säga det. Jag vet inte. Ja, men det är nu jag vill veta. Och, så står, och när jag hör de här säga att vi måste förbättra informationen. Men problemet är att man behöver vara synsk när det har skitit sig riktigt präktigt. Det är mycket svårt att förutsäga när man har lyckats laga saker. Man kan ju uttala sig om sina förhoppningar, man kan uttala sig om hur det borde vara och man kan säga att jag inte alls önskar det här och det, tänk vad mycket bättre det hade varit om det här inte hade hänt. Men förutsäga när det går igång. Jo, tack. Mm. Varsågod. Går det så går det. Så det är ungefär, om vi går tillbaka till skolan, ungefär samma regim, det tror jag, men mera sprickor i muren, att det går att hitta vägar för fler att göra saker som de tycker är genuint inifrån kommande.
Jag vill citera min äldsta dotter i sammanhanget när hon gick högstadiet. Hon sa väl att skolan var väl okej, men skoldagarna var lite för långa för hon ville komma hem så hon kunde lära sig någonting.
Ja.
Ja, hon sa det på allvar faktiskt.
Ja, nej, men det kan jag förstå. Det jag associerar till ett förslag jag hade på forskarutbildningen. Det skulle ju vara diskussioner och jag tyckte ju de var relativt ointressanta. Alltså jag ville inte att vi skulle åka dit och diskutera saker utan jag tyckte istället att kan vi inte ta dem efter tentan, diskussionerna. För då har ju alla läst och satt sig in i litteraturen och möjligen låtit sina diskussioner då, eller kommer diskussionerna att bli mer intressanta eftersom de är påverkade av detta istället för att vi ska framföra de åsikter som vi har hemma vid köksbordet.
Sen vill jag citera dig också och du har sagt att vi lever i ett individualistiskt samhälle utan individ.
Ja, eller ja, individualism utan individualitet. Alltså vi det, ja, men jag håller med om det förstås eftersom jag har sagt det själv.
Jag kanske inte citerade dig.
Ja, men nej, men poängen är den att vi individualism kräver enligt min mening en upplevelse, inre upplevelse av en distinkt individualitet. Jag var ju inne på det lite förut, att man upplever att här finns jag. Vem är jag? Jo, det är detta. Och att jag upplever att den här inre tonen, eller vad man ska säga, detta är jag. Jag, Karl-Erik, eller jag, Pelle. Jag är inte beredd att sälja det här som är jag. Jag söker ett uttryck för det i världen när jag nu av anledningar som jag inte riktigt kan överblicka har hamnat här. Jag menar, vi hamnar ju här på jorden. Man tittar ju ut, man tänker, jaha, hallå, här är jag. Det finns folk här omkring mig som jag inte känner, men de vill att jag ska kalla dem mamma och pappa och vi vänjer oss vid varann och det rullar på, va? Men man känner att man har ett centrum. Och det tror jag, alltså relativt få har det, utan man får, jo, man alla har det, men relativt få är medvetna om det och sugs därför in i kollektiva grejer utan att märka det.
Ja, just det.
Men så känner de ändå någon längtan efter att vara individuella. Så då börjar man myter och åtbörder. Man har en speciell hatt eller man lägger sig till med ett speciell stil och så provar man liksom, och så tänker man vilket passar bäst.
Ja, det behöver inte vara fel.
Nej, och, jag tycker det är bra. Jag tycker det är bra för då kanske man hittar något som passar bättre, va? Så jag uppfattar det här identitetssökandet eller experimenterandet som en, vad ska man säga, en känsla av att jag är kanske, jag har kanske en individualitet. Jag skulle vilja veta, jag skulle vilja kunna ge ett väldigt klart svar på frågan, vem är jag? Mm. Vad har jag här att göra?
Jag skrev i någon krönika tyckte mig upptäckt att fast än man vill gå i otakt, och sen man tittar åt sidan så upptäcker man att man går i takt med de andra, för de går ju också i otakt. Alltså att det är någonting där, bara med klädstilar. Jag kommer ju från det fagra Luleå och vintern slår till i december, och då till nästan alla svarta vinterkläder på sig. Och det där vi kritiserade, jag ställde mig framför spegeln och upptäckte att jag hade svarta tänkbyxor på mig.
Jo, men då, vi påstås ju leva i ett marknadssamhälle. Men alltså, det är ju väldigt styrt. Jag refererar återigen till min fru som vill ha vissa typer av färger som inte har funnits på massor av år. För att alla färger är nu uppblandade med grått. Eller ja, det finns... Alltså, och då brukar jag ironiskt säga att på allmän begäran. Vi säger ju att kunden får i helvete heller. Det bestäms ju centralt av olika... Ja. Ja, och sen prånglas det ut och så finns det inget annat. I så fall måste man vara så förmögen så att man har egen skräddare. Annars är man tvungen att ta det som modet föreskriver, trots att man påstår att kunden bestämmer.
Ja, men kan man överföra den tanken även till det mentala, så att säga?
Ja, det tycker jag.
Att det är likadant med vårt sätt att tänka, eller vadå?
Ja, men
syns
så...
vi in där också i färdiga...
Ja, men så är det.
Men då är...
Och då kommer man bort från sig själv. Då kommer ju alienationen. Va? Alltså det finns ett system som är uttänkt, eller vad man ska säga. Och där ska man passa in. Skolan är till för att man ska fylla ut det här. Och man ska inte ifrågasätta det. Det vi behöver är ju genuina inifrån sig själv. Ifrån en själv styrda gestaltningar av livet.
Ja,
men då, men vi frågan... vågar inte lita på människan.
Nej, men hur ska man då veta? Förstår du det?
Ja.
När jag då bestämmer mig för att gå i otakt så tänker jag att jag ändå går i takt. Så det kan ju bli samma fenomen där då i tankevärlden. Det... Och sen är nästa fråga också. Vem är liksom marknadschefen i den här tänkarfabriken då? Som producerar de här färdiga idéerna om hur livet borde... se ut eller betraktas. Ja, det kan ju bli lite konspiratoriskt.
Ja, det kan man.
Sitter det någon stiftelse någonstans och bestämmer vad som ska prånglas ut och hur vi ska tycka i år?
Ja, alltså det man kan undra. Man kan undra. Alltså jag är själv inte särskilt konspiratorisk så, utan det bildas väl mönster. Alltså, och det har ju också, ska man säga om det, alltså jag... Ja, den första reaktionen jag får på det du säger är att alltså, utveckling går ju steg för steg. Så att om det börjar att vakna något igen, att man känner att här är jag för lydig. Här springer jag i ett system som tar mina krafter och mitt engagemang. Men jag älskar det inte. Det lämnar mig oberörd. Jag känner det som att jag... Ja, alltså ibland brukar jag prata om horkvoten. Jag känner att jag gör det här, jag får betalt för det. Men det, jag gillar det egentligen inte. Börjar den lilla känslan hos en, alltså då måste man ju fånga den. Va? För att annars kan man ju till exempel bli sjuk. Eller det blir något annat som händer med en, för man känner att vad gör jag med mitt lilla liv? Ägnar dagarna åt att bränna mitt krut på vad?
Mm. Lojal mot...
Ja, mot vad?
Mot vad, ja.
Ja, vill jag säga det? Ja, jag arbetar halvt ihjäl mig för något som jag inte trodde på egentligen, om jag vore riktigt ärlig. Alltså, jag spillde mitt liv på skit. Jag fick visserligen betalt för det, men jag skadestånd. Men hur hade mitt liv varit om jag hade vågat följa min passion eller min innersta känsla? Och även om jag inte, alltså för jag känner så här, man kommer inte rätt med en gång. Jag har ju levt så att jag har följt mitt inre, men jag kan inte säga att jag varje gång hamnade så rätt så att jag jublade, utan jag lärde mig ju saker, blev mer eller mindre tilltuffsat och så staplade jag vidare. Men jag tar med fan vart levande, och jag vill fortsätta att leva tills jag dör. Alltså känna det där att vara i genuin kontakt med sig själv, det blir ju väldigt flummigt. Men det är väldigt stor skillnad på detta när man pratar om det flummiga inifrån, än att man är någon slags, vad ska man säga, aktör i en pjäs som man känner att någon annan har skrivit, eller det känns som om någon annan har skrivit den. Mm. Att vara sin egen, va? Känna, här är jag, det här är mitt liv. Och jag fumlar fram så gott jag kan, men det är ändå mitt liv. Och det är mina ärliga reaktioner på situationer som gör att jag har gestaltat det så här. Och jag har gjort en del tabbar, jag har lärt mig av dem. Och jag brukar ju ha som devis att jag förstör hellre mitt liv efter eget huvud än lyckas efter andras. För då vet jag vad jag har gjort. Va? Och känner, det här gjorde jag. Så jävla dum var jag. Eller så klok var jag. Men det får jag stå för. Istället för att säga, här var jag som en zombie. Och jag gjorde saker som jag borde ha haft vett att skita i. Men jag var för lydig. Ja, alla får ju göra som de vill. Det är ju inte det. Utan, men om man vaknar upp och går sin egen väg, så har man ju chansen att känna sig nöjdare med de decennier man får. Och tänkte att, ja, men det där klarade du rätt bra. Man kan skilja sig med så liten bitterhet som möjligt från sitt besök här.
Du är bitter, är ingen vacker saga.
Nej.
Nej, inte det.
Nej.
Jag tycker det här var fantastiska slutord från dig. Så jag tackar varmt för din tid och ditt engagemang att du ställer upp här.
Ja, varsågod. Tack ska du ha.
Tack så mycket. Karl-Erik Edris. Och så talas också hans senaste bok, Vart är världen på väg, om man vill ha den här djupa analysen av samtiden som väcker många intressanta tankar. Tack ska du ha.
Tack.